Du lyssnar till Radio Nolaskogs som sänder i samarbete med Radio Örnsköldsvik på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz. Eller via internet på adressen www.radioovik.se. Radio Nolaskogs.
God morgon alla närradiolyssnare, jag heter Bo R. Holmberg. Du lyssnar alltså på Radio Nolaskogs. Och hur vet jag nu det? Jo, jag tror att du rattat in på en av frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz. Eller så lyssnar du via internet. Men det är trevligt att du lyssnar. Radio Nolaskogs samarbetar med tidningen 7. Och på sidan 7 i varje nummer kan du få några tips om vad Radio Örnsköldsvik, där Radio Nolaskogs ingår, har att erbjuda under veckan. En och en halv timme är idag Radio Nolaskogs eten och tekniker är Erik Bergström. Efter min timme kommer lite evenemangstips klockan 10 och därefter ska ni få lyssna till en novell. Det här programmet kan du också lyssna på ikväll klockan 9 och på lördag samma tid. Eller på poddradion när som helst. Och vad ska jag nu prata om? Jo, det kommer att handla om böcker och läsning och om berättande och om berättande sångtexter. Några lästips blir det kanske och några dito musik. Idag är det den 28 april. Tyra har namnsdag. Grattis Tyra. Heter man Tyra är man ändra upp mot 100 eller mellan 0 och 10 år. Ett av mina barnbarn heter Tyra. De andra heter Edith, Hedvig och Tora. Bara flickor alltså. Men idag då, grattis Tyra. I torsdags var det den 23 april. 23 april är lite speciell. Det är verkligen dagen för boken. Det är bokens dag. Anledningen till att det är just den 23 april är att Shakespeare, men även Cervantes, ni vet han som skrev om Don Quixote och Sancho Panza, de båda dog den dagen år 1616. Två giganter i världslitteraturen. Här i stan hade vi då den 23 april fint författarbesök av Kristina Sandberg som verkligen satt vår stad på den litterära kartan i sina tre romaner om hemmafrun Maj. Men nu musik, och det har med Shakespeare att göra. Han skrev inte bara dramatik, han skrev också dikter, sonetter.
Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Winds to shake the darling buds of May and summer's leaves are for too short a date. Sometimes too hot the eye of heaven shines, and often is his gold complexion.
Time thou grow'st, so long as men can breathe.
Jo, det var Shakespeares 18:e sonett som tonsats och sjöngs här. Det var Malena Ernman som sjöng och Mats Bergström som spelade gitarr. Det är den sonetten som börjar så här på svenska. Ska du bli jämförd med en sommardag? Jo, det ska den otrodda enligt dikten, och resultatet är ju att hon, eller snarare han, är vackrare. Naturen förändras, dör, men det kommer inte hon eller han att göra. Den älskades skönhet kommer att bevaras i evighet i dikten. Eller som sonetten avslutar sin svensk tolkning. Så länge män kan andas, ögon se, ska detta leva kvar och liv dig ge. Shakespeare var ju trots denna kärleksförklaring, troligen till en man, gift. Om Shakespeares hustru vet man inte så mycket. Det gör man ju inte om Shakespeare heller egentligen. Men i en fiktiv bok som utkom för 20 år sedan, skriven av Robert Nye, är det hon, Shakespeares hustru, som för talan. Och den boken börjar ju så här. Det är alltså fru Shakespeare som talar. Ska du bli jämfört med en sommardag? Frågade Shakespeare artigt. Nej tack, sa jag. Och när han frågar henne om han får läsa ett stycke ur ett verk han håller på med, svarar hon: nej tack, helst inte. Jag har redan huvudvärk. Men han for ju till London, William. Och då sa han till hustrun enligt den här lustfyllda boken: jag skriver. Föga anade hon att han inte menade brev till henne, utan 37 dramer som hör till världslitteraturen. Föga anade han väl också att han skulle bedömas som den största författaren genom tiderna. Vi tar den igen, den 18:e sonetten, en liten engelsk lektion.
Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's lease hath all too short a date. Sometime too hot the eye of heaven shines, and often is his gold complexion dimmed, and every fair from fair sometime declines, by chance or nature's changing course untrimmed. But thy eternal summer shall not fade, nor lose possession of that fair thou owest, nor shall death brag thou wanderest in his shade, when in eternal lines to time thou growest. So long as men can breathe or eyes can see, so long lives this, and this gives life to thee.
För säkerhets skull så tar vi den på svenska också. Det finns många översättningar eller tolkningar av just den här sonetten. Den här är översatt och tolkad av författaren Eva Ström. Ska jag dig likna vid en sommardag? Du är mer ljuvlig, mera mild och ljum. Majs skira knoppar slits av vindens tag, och sommaren stänger snabbt sitt gröna rum. För hett ibland kan himlens öga skina, ofta skymd av är hennes gyllne hy. Allt som är vackert ska en gång förtvina, av ödet ändras, allt är dömt att fly. Men din sommars skönhet vissnar ej, förlorar inte glansen som du bär, och dödens skryt kan aldrig träffa dig, när evigt rader i min dikt du är. Så länge män kan andas, ögon se, ska detta leva kvar och liv dig ge. Ja, det finns ju faktiskt andra författare än Shakespeare som fått sin största framgång först efter döden. I Sverige har vi ju det här exemplet Stig Larsson. Han hade lämnat in 3 manus till förlaget Millennie-serien, men inget av den serien hade kommit ut innan han avled. Ett annat exempel är en amerikansk författare som heter John Williams. Han skrev faktiskt 4 romaner under sin livstid, och de väckte inte någon större uppmärksamhet. Men nu har en av hans romaner som gavs ut 1965 och heter Stoner blivit en världssuccé. Den finns också på svenska och handlar om en ganska misslyckad universitetslärare och hans liv. Stoner, ja, han heter så i efternamn, huvudpersonen. Inga dramatiska händelser får vi ta del av, men en mycket läsvärd bok om en ganska vanlig människas liv. Författaren har varit död sedan 1992 och nu, mer än 20 år senare, är han plötsligt berömd och läses över hela världen. Så kan det gå. William Stoner, den här huvudpersonen i romanen, han föds i den amerikanska mellanvästern i slutet av 1800-talet. Hans liv ligger liksom utstakat. Han ska slita på föräldrarnas gård med den torra jorden. Men Stoner visar sig ha läshuvud och skickas till universitetet för att bli agronom. När han hamnar på ett seminarium i litteratur ändrar hela hans liv riktning. Vid seminarieklassens läsning av Shakespeares sonett nummer 73 blir han helt stum. Han blir förälskad i litteraturen. Och så börjar för honom då en mödosam resa mot att skapa sig en egen tillvaro. En helt ny sån, skild från den som var utstakad för honom. Många besvikelser får han på vägen. Han gifter sig, äktenskapet blir en katastrof och han hindras i sin akademiska karriär. Sent i livet möter han dock kärleken, men han avstår från den också för att förhindra en skandal. Ja, ganska misslyckad kan han verka. Utåt är han oansenlig. Men inom honom ryms en värld av sorger, förhoppningar och besvikelser. Boken utkom alltså 1965 och har nu sålts i 200 000 exemplar bara i Nederländerna. Hur många ex som sålts i Sverige vet jag inte. 1965 alltså. För 50 år sedan utkom boken. År 1965, oh, hur ung var jag inte då? Då var Sommartoppen på besök i Kramfors den 3 juli. Och då röstades den här melodin fram som vinnare. Let me tell you about the birds and the bees and the flowers and the trees, the moon up above, and a thing called love. Let me tell you about the stars in the sky, a girl and a guy, and the way they could kiss on a night like this. Oh, when I look into your big brown eyes, it's so very plain to see that it's time you learned about the facts of. Det var ju Alma Cogan som sjöng The Birds and the Bees. David Lodge, det är en brittisk författare. Han har gjort följande jämförelse mellan att läsa en god, spännande bok och att leva. När vi läser något som är bra, som fångar oss, då längtar vi efter att få fortsätta läsningen. Men samtidigt vill vi uppskjuta det hela. Eftersom vi vet att när vi läst klart så är den här världen som vi är inne i och själva läsupplevelsen slut. Och så är det med livet också, menar David Lodge. Vi längtar efter semestern, vi längtar efter jul, vi längtar efter någon högtidsdag, efter besök av en nära släkting och vill att det roliga snart ska inträffa. Men samtidigt vet vi att vi kommer allt närmare vår egen berättelses slut, vårt eget livs slut. Och nu ska vi låta en författare sjunga. Gruppen heter Richmond Fontaine och har sitt säte i Portland, Oregon. Textförfattaren och sångaren heter Willie Vlotin. Det är berättande texter han skriver. Det finns alltid en historia i dem, som i den här.
Found the painting houses in Phoenix. I'd been there a week, picked up illegal on the street. The kid was 19 years old, had a wife and kid in Laredo, Mexico. The suburbs in that town are a sprawl. We never knew where we were at all. We were 5 days straight, then we didn't pick him up. And I knew that the kid had never been paid. Probably just waited at the mean spot all day. We drove to a different part of town, picked up another kid for a job in a suburb. Show up the next day. Oh, I ain't shit, but I ain't that way. Got a job as a janitor at Turf Paradise, and I moved in with a girl who worked on the backside. At night I'd always read the news, Metro section of the Scottsdale Tribune. A family left in the trunk of a car, or a family abandoned in the desert alone. Watch a horse break down, or your girlfriend who can't stand the sight of her own face, or to watch your sister drink her life away. Get me out of here, get me out of here. Get me out of here.
Alltså gruppen Richmond Fontaine och låten heter I Fell Into Painting Houses in Phoenix. Willie Vlotin, som är sångare då i Richmond Fontaine, är också författare till 4 romaner. Alla finns på svenska, utgivna av det lilla förlaget Bakhåll. Det här är skildringar av ett annat USA än vi är vana vid, från ett underklassperspektiv. Allt skildrat på ett fantastiskt språk och med en djup medkänsla. 4 romaner alltså. Den senaste av dem heter Det fria och följer 3 personer. En av dem är en sårad soldat. Han heter Leroy och han ligger faktiskt i koma efter ett misslyckat självmordsförsök. Hans undermedvetna flyr in i ett scenario där människor jagas och dödas av ett medborgargarde som just har namnet Det fria. I sin fantasi flyr han och hans märkta flickvän till Kanada för att undkomma. Men situationen blir värre och värre. I takt med att då Leroys tillstånd i den verkliga världen också bli sämre. Men på det här sjukhuset jobbar också en kvinna som heter Pauline. Hon engagerar sig i honom, men hon engagerar sig också en flicka som rymt hemifrån och hamnat med ett gäng missbrukare som utnyttjar henne. Och så har hon sin psykiskt sjuke far att ta hand om också. Den tredje personen i romanen är Freddy. Han har inte så bra han heller. Han jobbar dygnet runt. Dels på det gruppboende där Leroy befann sig innan han hamnade på sjukhuset. Dels i en färgaffär där ägaren bara stolpar in på kontoret någon timme varje dag för att äta lunch och lyssna på en radiopredikant. Freddy, kan man säga, dignar under ett ekonomiskt ok bestående av underhåll, sjukhusräkningar för en dotter med missbildad höft och ett sista försök att behålla det hus som han har ärvt. Det här låter ju inte så hoppfullt. Någon frihet att tala om är det nästan ingen som åtnjuter. Omväxlande följer vi de här tre huvudpersonernas försök att hantera sina liv. Och även om oddsen verkar vara emot dem så har de alla värdighet och en förmåga att visa medmänsklighet. Och jag tror att det som är det mest slående i Vlotins romankonst, att det finns ett skimmer, ja närmast en godhet hos alla hans personer. Det är ju det amerikanska samhällets bakgård han skildrar. Människor som knappt äger någonting, som kämpar för sin överlevnad. Jag skulle vilja påstå att hans romaner på något sätt är en utveckling av hans berättande sångtexter i Richmond Fontaine. De övriga romanerna heter då Lean on Pete, Norrut och Motellivet. Just den senare, Motellivet, har nyss filmats också. Ja, vi ska ta ännu en berättande sång av Willie Vlotin.
Albuquerque at the vice.
Willie Vlutin, Richmond Fontaine och låten And a Guilty Conscience That Gets Worse The Longer I Go. Jag har varit svensklärare i 40 år. Jag har också varit läsare. Men jag må erkänna att jag var en flitigare sådan när jag var yngre. Det borde ju faktiskt vara en självklarhet att svensklärare också är läsare. Men är det så idag? Under en lång period undervisade jag i svenska B på en folkhögskola. Jag började alltid höst med att fråga eleverna vilken som var den senaste bok de läst. Jag minns särskilt en pojke i 30-årsåldern. Han skruvade olustigt på sig och när det var hans tur att svara erkände han att han läst bara en bok i sitt liv. Och på frågan vilken svarade han Emil i Lönneberga. Det var ju inte ett så dåligt val kan man säga, men frågan var vad man skulle erbjuda honom nu. Skulle jag fundera ut ett slags kanon, kanske börja med dikter av Tegnér och Stagnelius för att sedan så småningom komma till Strindbergs Röda rummet och Selma Lagerlöfs Gösta Berlings saga? Jag tror inte det. Mitt mål som lärare måste vara att väcka läsintresse, inte döda det. Vi var inte så många elever i gruppen. Alla var vuxna på folkhögskolan. De flesta hade av olika anledningar misslyckats i skolan och skulle nu få en andra chans. När det gällde böcker som alla skulle läsa valde jag gärna god underhållningslitteratur. Här är ett exempel från en annan grupp än den med han som läste Emil. Vi läste Arnaldur Indridasons kriminalroman Kvinna i grönt. En pojke som erkänt att han aldrig lyckats läsa en bok kom till mig i slutet av terminen och berättade att han så fängslats av Indridasons berättelse att han fortsatt läsa honom. Och nu hade han också börjat besöka biblioteket. Han hade blivit en läsare. Jag har faktiskt som lärare alltid haft en väldigt liberal syn på elevers läsande. Det viktigaste är inte vad man läser, utan att man läser. Nu vet jag att det finns läspedagoger som inte tycker så. Också tycker att en bok som inte diskuterats inte är en läst bok. De har aldrig mött de elever jag hade på folkhögskolan. Och nu musik. Och kanske en av de allra bästa svenska sångtexterna.
En kusttanker som stampar genom drivisen i Kvarken. Ett träningspass på Ullevi. Gränsstation i Tornehå. En gumma på en spark. Landsorts fyr där snöstormen drar in. Tät snö som gloppar i Maria bergets backar. Ett och svett på stad i Härnösand. En tradare i snörök mellan Kiruna och fjärran. Flämtande ljus i Visby hamn. Det då som det stora vemodet rullar i. Och från havet blåser isen ner. I Malmö rispas dimman av färgernas sirener. På andra sidan sundet börjar världen. En ensam Volvo sliter i motvinden på Körnbron. Bion i Pajala ger den sista färden. Lapplandspilen romar som ett vilddjur genom natten. Gårdarna släcker sina ljus. Ett stormpiskat marstrand ber sitt paternoster. Stockholm sätter svaja i sitt rus. Det är då som det stora vemodet rullar in. Och från havet blåser isande kråkar vi. Där fick i Docksta i motorvägens skugga en överdos på Skärholmens station. Insnöade gårdar någonstans på Österled och fyllan växer till på mammas krog. Frusen törst i kön till stadspubben i Luleå. Frusna drömmar ut i monarki. Kärleken får leva mellan nattskiftet och drömmen. Kärleken går på billigt vin. Det går som det.
Det var Jerry Williams som sjöng Vintersaga. En text som ger tillståndet i Sverige. En katalog av ögonblicksbilder. En resa genom Sverige i ett vinterlandskap. Ja, ni har hört den. Eller åtminstone delar av den. På senare tid. Då sjungen av Amanda Bergman. Den används ju faktiskt av Volvo i reklamen. Jag hoppas att skaparen av detta mästerverk fått bra betalt. Och vem är nu det? Ja, han heter Ted Ström och är utbildad på Konstfack med många utställningar bakom sig. Men mest känd är han nog som musiker och som tidigare medlem i bland annat Contact, Norrbottens Järn och Anton Svedbergs svänggäng. Den här har han också skrivit text och musik till.
Jag kan hantera en såg, jag kan yxa en båt, jag kan ro. Jag kan klara mig själv, jag kan koka min mat, jag kan sy. Då kom där en kvinna tvärs över mon, någonstans i mitt inre hon slog an en ton. Jag föll som en fura rakt på hennes kropp, läppar som eld och en sammetsmjuk knopp som jag plockar och sparar djupt i min sin. Jag är man, du är kvinna, nu tar jag din oskuld och går. Du ska föda mig barn som en gång ska ta över vår gård. Det var hon som
som hennes kropp. Hennes läppar var heta, hon skänkte mig hopp, som är styrkt när tungsinnet över mig kom. Dela mitt bröd och mitt hus. Vill du dela min tid fram till dess vi ska multna i jord? Det var hon som kom en dag tvärs över mon. Det var hon som en gång i mig slog an en ton. Hon gav mig sin vänskap liksom hennes kropp. Hennes läppar var heta, hon skänkte mig hopp, som mig styrkte när tungsinnet över mig kom. Dela mitt bröd och mitt hus. Vill du dela min tid fram till dess vi ska multna i jord? Det var hon som kom en dag tvärs över mon. Det var hon som en gång i mig slog an en ton. Hon gav mig sin vänskap liksom hennes kropp. Hennes läppar var heta, hon skänkte mig hopp, som mig styrkte när tungsinnet över mig kom.
Det var Contact som spelade. Text och musik, Ted Ström. Det är honom vi pratar om. Konstnär och musiker. Mest känd för Vintersaga. Men han har också skrivit den här musiken. Känner igen det? Jo, det är ju från Lars Molins Tre kärlekar. Det är Ted Ström som skrivit musiken. Det är Ted Ström som skrivit den mesta musiken till Lars Molins dramatik. En gång för länge sedan gick jag en filmmanuskurs. En av lärarna var just Lars Molin. En fantastisk sådan, intensiv, engagerad, dynamisk. Efter ett långt förmiddagspass var det så lunch. Själv kände jag mig ganska tömd och ville bara sitta tyst. Men Lars Molin fortsatte lika oförtrutet att berätta och inspirera. Året efter denna kurs var han borta. Ni hörde ledmotivet ur Lars Molins Tre kärlekar. Text och musik, Ted Ström. Någonstans har jag läst om en man som gick ner sig på höstisen. Han själv, spark, fiskeutrustning och matlåda försvann mot djupet. Mycket rädd sparkade han sig uppåt med tunga simtag. Ovanför honom en hård, blåvit skimrande is. Var fanns öppningen mot livet? Då kom han att tänka på några rader ur en sonett av Lars Gustafsson om att vitt under isen betyder mörker. Och att bara den som vet att simma mot sin instinkt, bort från ljuset, mot det mörka, ser dag igen. Han gjorde som dikten lärt honom. Han simmade mot mörkret och räddade sitt liv. Dikten som bokstavlig livräddare hör måhända till undantagen, men nog kan dikten fungera terapeutiskt. Det kan nog både läsare och skrivare skriva under på. Dikten är vårt gemensamma minne, kan man säga lite högtidligt. Den rymmer allt om livet, kärleken och döden. Allt som vi en gång känt till, eller med Olof Lagercrantz ord: när litteraturen är som bäst tycker vi att vi plötsligt minns något viktigt som vi vetat men glömt. Och har vi glömt, är det bara att läsa och lyfta upp ur glömskan för att bättre förstå oss själva och vår omvärld. Och till tröst och läkedom. I slutet av Sven Delblancs Vinteride står den lilla flickan Agnes Carolina med ett stearinljus i mörkret. En frusen darrande snölykta i tidens natt. Men den lyser. Det flämtande ljuset i mörkret. Det är dikten. Och nu en författare, en textförfattare och en gudabenådad sångerska och en berättande text.
Suzanne takes you down to a place by the river. You can hear the boats go by, you can spend the night forever. And you know that she's half crazy, and that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, she gets you on her wavelength, and she lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you. Oh, you touched her perfect body with your mind, yeah. Now Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew certain only drowning men could see him, he said all men will be sailors then, until the sea shall free them. Yeah, 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 yeah. But he himself was broken long before the sky would open, forsaken, almost human. He sank beneath your wisdom like a stone. And you won't travel with him, and you won't travel blind, 'cause you think maybe you can trust him, 'cause he's touched your perfect body with his mind. Yeah. takes your hand and she leads you to the river. She's wearing rags and feathers from Salvation Army counters, and the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor, and she shows you where to look between the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed. There are children in the morning. They are leaning, leaning out for love, and they will lean that way forever while Suzanne holds the mirror. She's touched your perfect body with her mind.
Det var Nina Simone som sjöng Leonard Cohens Suzanne. Leonard Cohen, han bör ju vara över 80 år nu. Det är alltså han som skrivit. Den här sången fanns först som en dikt och sen som sång på hans debutskiva om denna Suzanne, hon som är halvt galen och bor nära St. Lawrence floden i Montreal och bjuder på te och apelsiner ända från Kina. En fri människa som lever på jackkläder och smycken av återbrukat material. Hon bär fjädrar, hon bär trasor. En märklig text där den fysiska kärleken förenas med det gudomliga. Jesus är ju också med i texten. Men den har ändå en ganska prosaisk bakgrund. Denna Suzanne fanns i verkligheten. Hon heter egentligen Suzanne Verdell McAllister. Och det var i Montreal i början av 60-talet. Hon var ung. Hon var en dansare. Hon var förälskad i en skulptör som hette Armand. Hon som hon också gifte sig med. Och Leonard Cohen var fascinerad av henne. Och de umgicks en del. Och det var faktiskt så att de drack te och åt apelsiner när de träffades, som sången berättar om. Vi tar en till cover på text av Leonard Cohen.
Sentence me to 20 years of boredom for trying to change the system from within. I'm coming to reward them. First we take Manhattan, and then we take body.
Text Leonard Cohen, sång Joe Cocker, låt First We Take Manhattan. Hur ska det gå med pappersboken då? Kommer den att försvinna? Papperstidningen lever nog farligare. Men också en mängd typer av böcker kommer nog eller har redan försvunnit. Jag tänker på uppslagsböcker, ordböcker. Vem köper sådana nu för tiden? Eller kartböcker när det finns Google Maps. Men skönlitteraturen då? Kommer läsplattan att ersätta den tryckta boken? I Sverige har e-böcker inte slagit igenom än. Jag tillhör nog den gamla stammen som helst håller en pappersbok när jag läser skönlitteratur. Men frågan kvarstår. Kommer den att skrotas? Jag vet inte. Jag hoppas inte. En gång så frågade han grupp elever, jag tror det var i Kungsbacka, vad det var som fick dem att välja en bok. Ja, titel, baksida, omslag, författare var några standardsvar. En pojke nämnde tjockleke och visade att han för sin del var ute efter en så tunn bok som möjligt. Men det svar som jag bevarat är följande. Det beror på hur den känns i handen. Där skiljer sig boken, pappersboken, från andra medier. Inte går det att känna på en padda, en dator eller en bildskärm. Men en bok kan man lustfyllt ta i, plocka med sig och ha tillgänglig överallt. I sängen, på bussen, badplatsen, tåget, flyget och toaletten. En till liten katalog om tillståndet i Sverige blir det nu. Av en av de bästa sångtextförfattarna idag. Jocke Berg i Kent och låten La Belle Époque. La Belle Époque är ju en period i fransk historia med optimism och framtidstro. Strax före första världskriget. Jo. Det här är också en katalog som Vintersaga. Här räknas upp allting som har eller håller på att gå snett, som Kent uttrycker det. I landet som Gud glömde. Jocke Berg sjunger om vapenexport, nätmobbning, råhypnol, röstvägran, sms-lån, den främlingsfientliga politiken och Melodifestivalen. Varsågoda, Kent, Jocke Berg och La Belle Époque.
Jag är handen som håller flaggan. Jag är fick tjuven på centralen.
Vi hörde alltså Kent och sångaren och textförfattaren Joakim Berg. Nu börjar min timme vara slut. Jag hoppas jag gett några läs- och musiktips. Och för att knyta ihop, vi tar Shakespeares 18:e sonett en gång till med Brian Ferry. Och tack för mig!
Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling birds of May, and summer's leaves hath all too short a day. Sometime too hot the eye of heaven shines, and often is his gold complexion dim, and every fair from fair sometime declines by chance or nature's changing course and trim. But thy eternal summer shall not fade, nor lose possession of that fair wolf, nor shall death bright thou wanderest in his shade, when in eternal lines to time thou goest. So long as man can breathe or eyes can see, so long lives there and this gives life to thee.
Förmiddag, Radio Nordlöskogs lyssnare. Här är Erik med evenemangstipsen vecka 18. Nu tycker man ju att det verkar som om naturen har satt våren i vrångstrupen på något sätt. För nu börjar, tycker man ju att det börjar kännas kallt igen. Men vi får väl hoppas att naturen lyckas klara strupen och få ordning på våren. Det brukar ju ordnas, och det brukar ju ordna sig förr eller senare. Ja, och nu till evenemangen. Vi har utställning av Nolaskolans bildesteter på Örnsköldsviks museum och konsthall. Och den utställningen pågår den 28/4 till den 16/5. I år har eleverna fått tema och inspiration från Anders Högström, musiker och artist som bland annat jobbar med Skulefestivalen, och arrangör är Örnsköldsviks museum och konsthall. Och på Ödbergska gården, där har vi en utställning av Ingmarie Seising. Och den utställningen pågår den 3/5 till den 31/5. Ingmarie Seising ställer ut landskapsmåleri i akvarell och akryl. Och vernissage är söndagen den 3 maj klockan 12.00 och arrangör är Ödbergska sällskapet. Idag är det babybokprat på Arkenbiblioteket klockan 10.00. Det är babybokprat med grupp 3. Arrangemanget är gratis, men anmälan krävs. Och arrangörer är Arkenbiblioteket. Och det är även bingo på sommarhemmet i Domsjö klockan 19. Och det kommer att vara tisdagar mellan klockan 19 och 21. Arrangör är IOGT-NTO 215, Höga Nord, Sommarhemmet. Arrangörskontakt är 070-68-10-700. Det blir stickcafé på Örnsköldsviks museum och konsthall klockan 18. Stickcafé är en öppen och kostnadsfri verksamhet. Och verkstaden är öppen tisdagar jämna veckor. Tiden som gäller är 18-20. Ta med ditt arbete som du just nu håller på med och få inspiration. Arrangörer är Örnsköldsviks museum och konsthall Kulturenheten. På onsdag är det jazz med Andreas Gidlund, Bosse Strandberg och Peter Dahlgren. Och det är på Mellansels folkhögskola klockan 19.30. Musikutbildarna på Mellansels folkhögskola tillsammans med inbjudna gäster. Andreas Gidlund, saxofon, Bosse Strandberg, trumpet och Peter Dahlgren, trombon. De två sistnämnda är från Norrbotten Big Band. Funk och soul och mycket musik av Tower of Power. Arrangörer är Mellansels folkhögskola. På torsdag är det småbarnsramsor, Järkenbiblioteket klockan 10. Det är med grupp 3. Arrangemanget är gratis men anmälan krävs. Och arrangör är Arkenbiblioteket. Fredag så är det Anundsjörundan. Och plats det är lokaler runt om i Anundsjö klockan 11. Så var det dags för den 14:e upplagan av Anundsjörundan. Konst och hantverk runt om i Anundsjö. Britta Kajsas piga visar vägen till utställningslokalerna där konst och hantverk visas. Förplägnad av olika slag finns. Kolbullar, godfika, våfflor, morotsoppa på gästgiveriet och Sannas pizzeria serveras lunchbuffé och pizzor av olika slag. Arrangör är Kyrkbackens vänners intresseförening. Arrangörkontakt är Lisbeth Persson. 070 331 33 51. På lördag är det Kulturlab. Det är på Örnsköldsviks museum och konsthall klockan 13-15. Det är broderier med budskap. På söndag är det vigselkonsert i Själevad kyrka klockan 18. Medverkande är Emma Wiström, Jonathan Wåhlstedt, Kristoffer Sjöström, Malcolm Chambers, Jonas Nyström, Håkan Dahlén, Marie Hörnell och Ulla-Britt Sundin. Och arrangörer är Svenska kyrkan. Klockan 18.30 så är det bio på Gidjogården. Och de ska visa Miraklet i Viskan. Det är en film med bland annat Rolf Lassgård. Och arrangörer är Gidjo Bygdegårdsförening Filmkommittén. Arrangörkontakt 0663 415. Och på måndag så är det släktforskning för nybörjare. Det är Parken biblioteket klockan 14. Har du funderat på att börja släktforska? Ett bra sätt att komma igång med din släktforskning är att delta i bibliotekets nybörjarhandledning för alla som är nyfikna på släktforskning. Och sen så är det seniorveckan som pågår den 4-8 maj 2015. Och den utspelar sig på olika platser i Örnsköldsvik. Hälsa och livskvalitet för dig som är pensionär. 4 maj till 8 maj 2015 anordnas för andra året en seniorvecka för seniorer i Örnsköldsviks kommun tillsammans med pensionärsorganisationer samt övriga aktörer. Tanken med veckan är att kommunen inte ensam ska vara den som driver aktiviteter, utan att kommunen initierar, inspirerar och genomför vissa aktiviteter och i övrigt hjälper till att inventera och marknadsföra de planerade händelser som andra aktörer utför under veckan. Syftet med veckan är att inspirera till sådant som främjar hälsa och livskvalitet. Dagarna fylls med aktiviteter som kommer att publiceras i början av februari på kommunens hemsida. Arrangör Örnsköldsviks kommun äldreomsorgen. Arrangörskontakt är Ingrid Åström på 070 191 22 12. Och det var allt jag hade för den här veckan. Hej då!
Tragisk roll jag spelar ut, och när jag rasar sprider kring mig dödar, publiken strax i tårar flödar och störtar sen på dörren ut.
Ja, det är sant, publiken störtar ut.
I komedin jag är som eldkrut. Låt jag mig visar för publiken roligt. Publiken flirar, grinar så otroligt. Jag ser så äkta komisk ut.
Ja, det är sant, han ser ett komisk ut.
Låt man mitt namn på affischen läsa i en av mina större pjäser. Man om biljetter trängs och slåss om man kan dö. Och vore man i Stockholm, man ställde sig i kö.
Ja, vore man i Stockholm, man ställde sig i kö.
Min snille, min talang nog alla tjäna. Jag skördat nog av jubelropens klang. Man skulle hästarna från vagnen spänna. Låt jag hade hästar dit och vagn.
Om låt han hade hästar dit och vagn. Hugo Sandkonstnär i andra rådande här i vår trupp. Ifrån Ystad till Haparanda, magen får man leta upp. Magen får man leta upp.
Jag heter Erik Bergström och jag ska läsa ett kåseri av Herman Lindqvist som heter Medeltida mat. Och den kommer ur en samling som heter Karamba, säger de aldrig. Det finns länder där man lever för att äta, Frankrike, och andra där man äter för att leva, Spanien. Det finns städer där man kan kila runt hörnet och komma in i den goda matens tempel, Paris. Med bländvita dukar, vackert porslin och konstfulla blomsteruppsättningar, och man försjunker i läsning av en meny som är som ett poesialbum. Och det finns städer där man kilar runt hörnet och hamnar i något som ser ut som en mörk rövarkula, Madrid. Långt där inne, ofta ner för en trappa, anar man i den täta röken mörka valv med vintunnor och dammiga flaskor längs väggarna. Vitlök och korvar av obestämbar ålder hänger i taket. Plötsligt kan en bovliknande person med blodfläckar på förklädet vada fram mot dig genom fimparna, olivkärnorna och pappersavfallet på golvet. Och just då du tänker fly därifrån ler han ett soligt leende och ber dig komma in. I det parisiska mattemplet känner du dig kanske bortkommen, inte fin nog. Du tycker kanske att hovmästaren ser ner på dig. I alla fall på dina oborstade skor. Du är ju en svensk. Som står som något arkeologerna hittat i någon historisk leråker mot krogens fina matta. Men du kanske struntar i det och låter dig dras in i ohämmad matnjutning. En njutning för alla sinnen som en äkta fransk måltid bör vara. I bakgrunden hörs ett distingerat sål. I Madrid ser ingen ner på dig. Tvärtom. Du blir behandlad med värdig respekt. Stämningen under de fuktiga valven är mycket god och röstläget högt vid alla borden. Det ligger sällan någon matta på stengolvet. Bordet är en skrubbad träskiva på bockar. Den något flottiga och mycket tummade menyn är snabbläst. Den är nämligen likadan på alla krogar och ungefär densamma som Spaniens guldålder. Så ser rätterna ut i alla fall. Helstekta spädgrisar, stekt killing eller ett helt fårben. Grytor av oklart innehåll som man för att förhindra vidare forskningar dränkt i vitlök. Den förut nämnde Oskar Engström beskrev den spanska maten som grön vagnsmörja med vitlök. Och något ligger i det. I det. Allting steks eller kokas nämligen i olja. Man droppar till och med olivolja över det rostade brödet som naturligtvis också kryddas lätt med vitlök. Litteraturen är fylld av utlänningars möten med det spanska köket. I synnerhet den franska litteraturen innehåller målande skildringar av dessa möten. Alexandre Dumas till exempel, han ger skakande skildringar av tortillas, omeletter där hönsfjädrar sticker upp och av en annan rätt där han misstänkt att hönan troligtvis avlidit i någon okänd magåkomma. Spanien är ett av de få länder i Europa som fortfarande har sitt alldeles egna kök. Lika lite som Spanien påverkade särskilt mycket av vare sig renässansen eller reformationen, av den franska revolutionen eller av industrialismen, eller av någon annan av de stora historiska händelserna i Europa. Lika lite har det spanska köket låtit sig påverkas av andra. Utom möjligtvis av morerna, som fortfarande får vara kvar då de spanska söta efterrätterna ställs fram. Den spanska maten verkar mycket improviserad, hastigt hopslängd i köket av någon som inte bara tycker illa om sitt yrke utan förmodligen avskyr hela världen. Då man ser de elegant upplagda franska delikatesserna utgår man ifrån att kocken har den högsta utbildning och kanske tillreder maten iför nytvättade vita handskar. Så perfekt kan allting vara. De spanska anrättningarna däremot kan se ut som om kocken varit iförd boxningshandskar. Så grovt tillyxade verkar anrättningarna. Men det är ett totalt felaktigt intryck. Om man noga studerar spanska kokböcker, det finns faktiskt sådana, kan man säga att inget kök är så utvecklat som det spanska. Här lämnas ingenting åt slumpen. I böckerna kan det stå att en rätt först ska kokas i ett exakt antal minuter, oftast timmar, på glödande kol, sen på en eld av ved som inte torkat riktigt. En del av röken från den fuktiga veden ska vid exakt rätt tidpunkt dra över maten. En del rätter ska röras med träslev, andra med slev av metall. Vissa rätter ska stå svalna på underlag av trä, andra mår bättre på porslin, andra återigen på korkunderlag. Utomstående är svårt att känna någon skillnad. Men det är väl här som med alla andra konster att övning är färdighet. En typisk spansk rätt är en gryta i vilken man först låtit oljan koka upp. Sen har man slängt ner allt möjligt man hittat, kört över på vägen eller på annat sätt fått tag i. Lite kött, lite inälvor från diverse djur, fisk, kyckling, grönsaker, kanske en bit av en ål, nejonögon, lövgrodor. Ja, det finns så mycket på torg och i skafferier. Några skålar med kalvhjärna eller svinbräs. Det går utmärkt. Grytan kan koka hur länge som helst. Då och då slänger man i någon ny ingrediens man kommit över billigt. En korv eller så. Huvudsaken är att vitlöken aldrig tar slut. Det gör den aldrig. Till slut då? Till slut, då gästerna är så hungriga att de inte längre har någon motståndskraft. Slavsar man upp grytan på tallrikar. Har man inga andra rätter äter man spadet för sig. Som soppa. Grytjoxet för sig. Huvudsaken är att det går fort. Som man blir av med ländet. För att slippa äta spansk mat har spanjorerna själva kommit på en genialisk lösning. Tapas. Det där munsbitarna man går ut och äter i Spanien innan man går ut och äter. Jag berättade om en svensk affärsmans möte med dem i tidigare kapitel. Det är många kulinarisk icke-äventyrare till turist som genom att äta sig mätt på tapas räddat sig från osäkra expeditioner på obanade stigar i det spanska köket. Det finns spanska rätter som kräver mod och beslutsamhet att få i sig. Bläckfisk kokt i sitt eget bläck till exempel. Det ser ut som en slarvsylta som någon tappat en tuschflaska över. Men det smakar gott kan jag intyga. Man äter mycket bönor och kikärtor. Det finns rätter där kikärtorna först fått ligga i saltlak i 2 dagar. Sedan kokats långsamt och länge varpå man slängt ner lite skinka. 2-3 olika sorters korv, potatis och kål och låtit allting koka igen i 8 timmar. Det är sådana recept som får en fransman att rysa för färan. Men den som bjuds på den rätten äter med mycket god aptit. Den är kanongod. Det finns rätter som det är meningen att man ska rysa av. I alla fall vissa människor och förr i världen. Men rätterna finns kvar. Många turist har med förvåning petat bort en bit skinka som kan dyka upp i vilken mat som helst i Spanien. I god fin fisk bland annat. Förklaringen lär vara att misstänksamma spanjorer under inkvisitionens dagar strax efter att judarna drivits ut ur Spanien och morerna besegrats lät stoppa in skinkbitar, fläsk alltså, i maten för att avslöja muslimer och judar som kanske påstod att de blivit kristna men inte alls var det till själ och hjärta. Fläsk är ju totalförbjudet för judar och muslimer. Då de åt sin mat och plötsligt fick en bit fläskkött i munnen skulle det, om det bara spelade äkta kristna, antagligen svimma för förfäran. Bara det tuffaste klarade detta chockprov. Numera får man vara både jude och muslim i Spanien. Men skinktesterna fortsätter på krogen. Nu gäller det oss alla. Kan man svälja eller inte? Bortskämda fransmän kan det sällan. Det stannar i tapasbaren, långt ifrån det spanska middagsbordet. Vi andra kanske inte fullt lika matbordsbortskämda. Vi fortsätter att pröva oss fram. Det bästa köket finns i Baskien, där tusentals män lär vara medlemmar i särskilda matklubbar som har egna kök där medlemmarna lagar det de vill äta. Det baskiska köket har det bästa av det franska köket, kryddat på ett alldeles eget, nästan orientaliskt sätt. Men tyvärr är det långt till Baskien från Madrid.